Det är tisdagen den 12 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Igår hissades ju den svenska flaggan utanför NATOs högkvarter i Bryssel. För Sverige är ju sedan i torsdags förra veckan NATOs 32:a medlemsstat. Vårt medlemskap innebär en stor förändring för Försvarsmakten och hur vi ska tänka kring vårt försvar. Under lång tid har vi varit militärt alliansfria med syftet att vara neutrala i ett eventuellt krig. Det har ju för vårt tänkande kring vårt försvar inneburit att vi själva planerat att freda vårt territorium utan hjälp från andra och att vi samtidigt inte planerat att hjälpa andra länder om de skulle utsättas för angrepp. Allt detta är nu förändrat. Vi ingår i en försvarsallians där försvaret redan i fredstid samordnas och planeras gemensamt med 31 andra länder. Men vad innebär det här då för Försvarsmakten? Hur stora förändringar är det frågan om och hur ska de genomföras? Vad kommer det kosta och hur lång tid kommer det ta? Och finns det i sin tur saker som inte kommer förändras? Hur ska anpassning till NATO ske samtidigt som Försvarsmakten växer och återtar tidigare förmågor? Och hur ska de politiker som planerar för och finansierar Försvarsmakten tänka för att vi så snabbt som möjligt kan anpassa oss till den nya försämrade säkerhetspolitiska situationen? Det ska vi tala mer om idag. Jag är glad att hälsa mina två gäster välkomna. Robert Dalsjö, överingenjör vid FOI med inriktning mot militärpolitiska frågor. Varmt välkommen hit, Robert.
Tack.
Och så är med mig Håkan Edström, överstelöjtnant, docent i statsvetenskap och universitetslektor vid Försvarshögskolan. Varmt välkommen du också, Håkan.
Tack så mycket.
Robert, jag tänkte börja med dig och ta en väldigt övergripande fråga. ÖB sa i samband med NATO-anslutningen att han och Försvarsmaktens uppdrag nu förändras i grunden. Hur stor är den här förändringen och hur skulle du vilja välja att beskriva den om vi bara börjar kortfattat och övergripande?
Den är jättestor för att, traditionellt så har vi suttit på läktaren och så har vi sett vad som äger rum på planen och haft åsikter om det. Och så har vi förberett oss lite grann på kanske det osannolika men trots allt om fienden skulle komma upp på läktaren där vi sitter. Nu ska vi vara på planen och en lagspelare. Och det ställer helt andra krav på oss. Så vi måste dämpa gamla instinkter och skaffa oss nya. Mm.
Samma fråga till dig, Håkan. Om du bara kort kan beskriva, hur stor är det här förändringen i grunden som ÖB pratar om?
Ja, jag håller med det Robert säger här. Och jag tyckte det var en väldigt bra liknelse. Och det handlar ju inte bara att vi ska ut på planen, utan nu ska vi också förstå den här taktiken som lagledarna och andra har satt oss att spela efter. Vi kan liksom inte hoppa ut på planen och tro att det ska vara någon soloartist eller någonting här, utan det här är i grunden helt nytt tänk vi måste till och nya förhållningssätt. Så att det här är fundamentalt. Mm.
Vi ska bara djupa det där. Håkan, du och jag pratade på telefon tidigare idag inför inspelningen, så påpekade du att vikten av att det finns flera parallella spår här eller saker som utvecklas samtidigt parallellt. Men det är viktigt också att hålla isär detta, exempelvis att Försvarsmaktens tillväxt, återtagande, NATO-anpassningen och annat. Kan du utveckla lite kring de här olika spåren och varför vi inte ska blanda ihop dem?
Jo, alltså det är både och. Vi måste både kunna förhålla oss till dem var och en för sig. Men vi måste samtidigt förstå att de här ömsesidigt påverkar varandra. Och ett första sånt här spår jag tänker mig, det är ju då det här att skapa militär förmåga och kapaciteter. Och i det så gäller då återuppbyggnad, det handlar om att utbilda värnpliktiga, införskaffa materiella resurser och så vidare. Det vill säga skapandet av ett militärt maktmedel. Det är ett första spår. Ett andra spår, det handlar om att bidra till NATOs artikel 3, det vill säga då resist armed aggression. Och det omfattar bland annat då bidrag till NATOs enhanced forward presence i något eller några av de här 8 stridsgrupperna då som alliansen organiserar längs gränsområdena mot Ryssland. Och det här syftar ju ytterst till att skapa tröskeleffekt, det vill säga att avskräcka då Ryssland från att angripa. Det är det andra spåret. Det tredje spåret, det handlar om försvarsplaneringen och lösandet av NATOs artikel 5, det vill säga det kollektiva försvaret. Och restore security i den händelse då avskräckningen skulle misslyckas. Och ytterst handlar det om hur Försvarsmaktens hela krigsorganisation är tänkt att användas då den väl har mobiliserats. Och slutligen ett fjärde spår, det är ju då stödet, det fortsatta stödet till Ukraina som också måste hanteras. Och till exempel materiel då, som jag ska använda dem själva eller ska vi bidra med dem till Ukraina, var gör de mest nytta? Och jag menar alltså att vi måste kunna hantera var och en av de här fyra spåren separat, var och en för sig. Men vi måste samtidigt förstå att de här inverkar på varandra och att vi får inte nu suboptimera, vi får inte vara kontraproduktiva.
Mm, okej.
Okay. Någonting sånt.
Du ska snart få berätta mer om det, jag tänkte bara släppa in Robert igen. Vad tänker du om det här som Håkan säger nu?
Jag gör en annan skärning. Jag ser att vi har också fyra uppgifter för oss. Men jag gör skärningen att för det första så måste vi göra försvaret krigsdugligt. För det är det inte och det har det inte varit på 50 år. För det andra så ska försvaret växa. För det tredje så ska vi anpassa oss till NATO. Och för det fjärde så ska vi dra fördel av lärdomarna från kriget i Ukraina. Och de här ska vi göra samtidigt. Och alla har en gemensam orsak och den orsaken heter Vladimir Putin.
Okej, lite olika skärning, men ni talar i alla fall om att här finns flera bollar att hålla ögonen på samtidigt.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Håkan, kan du berätta, vad innebär det för utmaning? Är det risk att de här olika målsättningarna eller spår du pratar om, att de krockar eller rent av motarbetar varandra? Hur ser du på det?
Ja, det finns ju lite grann risker. Till exempel nu så har ju Sverige tillsammans med de samtliga nordiska NATO-medlemmar gett uttryck för att man vill sortera under då NATO-staben i Norfolk i Virginia, som är en av tre så kallade Joint Forces Command. Då handlar det mycket om försvarsplaneringen. Samtidigt så verkar det som att vi kommer att fokusera vårt bidrag då till det här Enhanced Forward Presence till Baltikum. Och gör vi allt för stora åtaganden, commitments gentemot Baltikum, så ser jag att det finns en risk till att vi inte kan hålla isär de här dimensionerna, eftersom Enhanced Forward Presence i Baltikum, ja, men det leds av Joint Forces Command i Brunsum. Och här kan liksom då olika aspekter av NATO-fördraget spela in om vi inte kan hålla så här och se att vi måste kunna hantera det här samtidigt och att det är en växelverkan. Till exempel när vi gör rotation av då det bidrag vi till slut ger nu till Enhanced Forward Presence, ja, men det måste ju takta in till den produktionscykel vi kommer att ha och värnpliktiga här hemma då, kopplat till det första spåret jag nämnde. Så att det är viktigt att ha ett helhetstänkt samtidigt som vi var och en av spåren måste kunna också drivas efter sin rationalitet, så att säga.
Ja. Får jag bara fråga, för lyssnarnas skull så alla har koll, det här med Enhanced Forward Presence i NATO, vad är det för någonting?
Det där kom till 2016 och det var väl framförallt de baltiska länderna och Polen som såg med oro på händelseutvecklingen redan då från Rysslands första angrepp mot Ukraina 2014. Att man ville ha någon typ av allierad närvaro i de här länderna. Och då satte man upp bataljonstridsgrupper i var och en av de fyra länderna. Sen i och med nu det här fullskaliga anfallet nu för 2 år sedan, då beslutade man att öka den här. Man gick upp då till brigadstridsgrupper i de här ursprungliga 4. Samtidigt som man satte upp 4 nya då i Bulgarien, Rumänien, Ungern och Slovakien. Och det här är alltså ett uttryck för en för alla, alla för en. Det här är meningen att skulle någonting hända med något av de här länderna, ja, men då skulle NATOs alla medlemmar på något sätt dras in i konflikten. Det ska inte gå att ha ett isolerat angrepp mot ett enskilt NATO-land.
Okej, okay. Innan vi vidare, Robert, NATOs enhanced forward presence och Sveriges medverkan där, är det någonting du vill kommentera kring det?
Ja, det är som Håkan säger, det är snubbeltrådstyrkor som ska försäkra att, så att säga, hela alliansen dras in vid ett angrepp mot ett enskilt land. Och där måste vi bidra. Och det som sägs nu inofficiellt är att, ja, till och med officiellt, är att vi ska bidra med en reducerad bataljon till Lettland. Och då kommer vi att avlösa danskarna, så att halvåret blir en dansk bataljon och halvåret en svensk.
Och blir det värnpliktiga eller kontrakterade soldater? Vet vi någonting om det?
Den första omgången, det blir kontrakterade soldater. Och jag tror att det här kan man lösa med kontraktspersonal och kanske tillfälliga kontrakt också. Den besvärliga frågan, den politiskt heta potatisen, det är ju det att NATO kommer troligtvis att kräva oss av att vi med kort varsel kan skicka en hel brigad till Finland och en hel brigad till Baltikum. Och för att kunna bemanna två brigader med hög beredskap så måste vi antingen bita det sura äpplet och säga att vi skickar värnpliktiga med tvång, eller anställa mycket mer kontraktsoldater. Ungefär två-tre gånger så mycket som vi har idag. Mm.
Sätter lyssnarna bara att en brigad omfattar, vad är det, 5 000 personer?
Ungefär, ja.
Ungefär, och Sverige har sammanlagt 4 brigader är väl tänkt att vi ska i den nya krigsorganisationen?
Jag ska ha, men i dagsläget har vi ju inte någon.
Nej, okej. Okay. Håkan, vad säger du om det? En politisk het potatis, säger Robert, om det här med att snabbt kunna ställa 2 brigader till förfogande för NATOs försvar. Vad tänker du?
Jag håller ju naturligtvis med att det är en het potatis. Och samtidigt så ser det här en fara att går vi för fort fram. För att vi ska ju inte glömma bort nu att de här, var och en av de här 3 Joint Forces Command har ju uppdrag att se över de här regionala försvarsplanerna och så vidare. Och innan vi egentligen vet vad är resultatet av den revideringen man gör nu, så jag är inte alls säker på att det verkligen kommer att bli på det sättet. Att det blir en brigad till Baltikum och det blir en brigad till Finland eller någonting. Och samtidigt så ligger ju det då i ambitionerna Sverige har haft nu. Att ja, men vi ska utveckla en nationell division där det alltså ingår flera av de här brigaderna. Men om vi nu sprider ut dem, vad händer då med de ambitionerna? Ska vi nu liksom revidera om dem? Ska vi skapa integration med Finland till exempel eller med några andra i Baltikum? Hur är det här tänkt att fungera? Återigen, skickar vi en brigad till Baltikum? Vad händer då med ambitionen att höra under Norfolk? För Baltikum hör under Brunsum. Och då är det här splittringen som jag ser framför mig. Det finns faktiskt anledning att börja ställa sig frågan om borde inte andra NATO-länder kunna steppa upp om det nu anses behövas brigader till Baltikum? Var är Nederländerna? Var är Belgien i de här raserna till exempel?
Robert?
Håkan, jag är villig att slå vad med dig om en back starköl. Om att vi kommer att behöva ställa 2 brigader till förfogande. Sen var de hamnar kan vara en diskussion. Men jag sätter ännu en back starköl på att det blir en i Finland och en i Baltikum. Och att vi skulle hålla tillbaka för att vi vill sätta upp en division själva. It won't fly.
Det är inte riktigt det jag menar. Jag menar att vi har ju haft dem. Och det här är ett typexempel på där vi har tänkt som militärt alliansfria. Då har vi haft den här ambitionen att ja, men en division, det verkar rationellt ur ett markoperativt perspektiv. Nu är vi inte längre alliansfria. Vi är med en allians. Och då gör det rationellt att ja, men vi kanske inte ska ha en nationell svensk division. Vi kanske ska ha 2 svenska brigader som istället ansluter till multinationella divisioner där vi också ingår. Och då kan det mycket väl bli så som du beskriver det. Men jag tror att det är att gå händelsen lite för fort. Jag tror inte vi är där än. Och jag tycker att låt oss också se hur tankarna är nu med de här reviderade försvarsplanerna. Och det skulle, tycker jag, vara olyckligt om vi skulle skicka de här brigaderna till 2 olika Joint Forces Commands. Jag är inte övertygad om att det är bästa lösningen. Ja.
Men hamnar vi inte rakt in i knäckfrågan här? Att det finns en svensk försvarsplanering där man, nu pratar vi då detaljerat om armén då, men man har en idé om att, ja, men som Håkan säger, vi ska ha vissa brigader som kan samordna sin division för att försvara Sverige. Men så kommer då NATO-medlemskapet och då kanske det är helt andra idéer och vi kanske inte ska ha några divisionsledningsförband överhuvudtaget, för vi ingår i andra divisioner tillsammans med andra länder. Och det är väl då man måste börja planera om ganska snabbt, för att den försvarsorganisation som vi har planerat att ha fram till 2030, de besluten togs ju före NATO-medlemskapet. Intressant, Robert. Att det är mycket som behöver tänkas om här.
Jo, det stämmer. Och dessutom så är det ju så att eftersom allting tar så fruktansvärt lång tid i den svenska försvarsmakten. Det tar ju 3 år att vakna upp och borsta tänderna och byta om ifrån pyjamasen. Så tror jag att vi måste börja med hög fart på det här, att få 2 brigader i stridsdugligt skick. Och sen vart de ska skickas, det kan bli en senare fråga, men vi måste ha de förbanden.
Håkan?
Ja, jag håller helt med Robert där, och det där är ju då mycket av de här 4 spåren som Robert nämnde sammanfaller ju lite grann med mitt första spår där, att skapa en militärmakt att prata om. Och jag håller helt med Robert där, att liksom få fram material, att få fram personal, att få det här samövat. Alltså vi ska ju ha åtanke också att armén, den har ju varit ute på internationella uppdrag i Afghanistan och andra, liksom att träna och öva och få det här att fungera som system. Mekaniserade bataljoner, mekaniserade brigader i divisionsram, kanske rent av i kårram. Det här är ju någonting nytt. Vi måste ju återta liksom den här konceptuella kompetensen också i det här. Så att jag håller helt med Robert. Det här får liksom inte avstanna nu för att vi ska veta var vi väl ska sätta in brigaderna. Utan se till att vi får brigaderna stridsdugliga, och sen kan vi alltid reda ut var de ska hamna. Jag är helt med Robert i de tankarna.
Vi ska snart gå vidare. Jag ska bara fråga Robert en sak. Det här med olika, alla kanske inte hängde med Håkans diskussion om olika kommandos, men det finns ju då NATO uppdelat på olika kommandostrukturer. Då finns det en då i Brussum i Holland, Allied Joint Forces Command, som då vad jag förstår huvudsakligen ägnar sig åt arméstridskrafter i östra Europa, och så finns det här i Norfolk, amerikanska flottans bas då i Virginia, och där är det mer marinstridskrafter och flyg och handlar, och det är där Norge ingår också. Robert, vad finns att säga om det? Det här har diskuterats om var Sverige ska hamna någonstans. Vad vet vi om det?
Jag tycker det är olyckligt att den här diskussionen tar så mycket kraft. För det första så kommer inte vi att bestämma över det här, även om vi nu är medlemmar, utan det är väldigt tunga krafter inblandade. Men det är så här att var man än drar en gräns så kommer det att bli gnissel. Men man måste ändå dra en gräns någonstans. Antingen drar man gränsen i, så att säga, det havet möter land uppe i Norge som det var förr. Då hade Norfolk hand om vattnet och Europa hade hand om landet. Eller så drar man gränsen någonstans tvärs över Norden. Så att södra Sverige och Danmark, Baltikum hör till Brunsum och norra hör till Norfolk. Eller så drar man gränsen söder om. Men lik förgrymmat så blir det gnissel vad man än drar. Sen är det så att vi har 2 fokuspunkter med en väldigt olika militär logik och dynamik. Den ena fokuspunkten är runt Kolahalvön och Nordnorge och säg Nordkalotten. Och den andra fokuspunkten är södra Östersjön. Och det är helt olika dynamik. Så att jag är kättare på den punkten. Och jag kan mycket väl tänka mig att man delar upp Norden så att en del hör till Brunsum, den södra delen hör till Brunsum och den norra delen hör till Norfolk.
Okej. Vi lämnar den frågan. Jag tänkte gå tillbaka till en lite mer allmän fråga där ni gärna får hjälpa till och vägleda med rätt. Som lekman så framstår det som att Sveriges försvarsmakt tidigare var beredd att göra inom statsgränserna allt. Man skulle kunna jaga och sänka ubåtar, man skulle hindra en invasion, man skulle hindra luftanfall, man skulle hindra luftansättningar och så vidare. Eftersom ingen annan kunde göra det för oss, så att säga. Är det så nu att vi i NATO-medlemskapet innebär att vi kommer specialisera oss, att vi kommer göra somliga saker väldigt bra och det kommer vi hjälpa andra att göra, medan andra kommer specialisera sig på andra saker och göra det väldigt bra och hjälpa oss? Är det så NATO fungerar eller är det en förenklad bild? Vill Robert börja?
För 10 år sedan så hade det varit rätt. Men nu är det precis tvärtom. Därför att Så de europeiska NATO-länderna har litat på att USA har alla de här specialförmågorna av olika slag som är rätt dyra. Det är luftvärnsundertryckning, det är telekrig, det är ledning, det är det som kallas för ISR, alltså spaning, det är lufttransporter, det är lufttankning. Det har man räknat med, det sköter amerikanerna. Nu, oavsett om Biden eller Trump vinner, så kommer amerikanerna att behöva lägga mer krut åt Asien till. Så vi kan inte räkna längre med att amerikanerna ska sköta de här grejerna. Och det innebär att de europeiska allierade måste skaffa sig nya förmågor och kan inte vara så specialiserade som vi har varit.
Mm. Håkan, vi släpper in dig här. Vad var samma fråga till dig?
Ja, jag håller med det Robert säger här. Och det som kanske har varit att ja, men man, du, Danmark till exempel, de avskaffade sina ubåtar för de kunde göra det därför att det var andra allierade som fyllde det bortfallet så att säga. Det kan fortfarande vara frågan om det, men det jag tycker man ser tendensen till är ju också att man ökar den här typen av multinationella integrerade förband på olika nivåer. Man har haft det när man har gjort internationella insatser, men det finns också nu till exempel de här multinational corps northeast med stab i Polen, där då Polen, Tyskland, Danmark och de baltiska länderna samarbetar. Det finns en motsvarande man har satt upp i Rumänien för då, multinational corps southeast. Det finns multinational divisions också, och det gör ju att man kanske inte då du tar ansvar för det, jag tar ansvar för det, utan vi tar ansvar för de olika funktionerna tillsammans. Och det där jag var inne på lite grann tidigare här, på att Sverige då har ju jobbat mycket då på en nationell division. Ja, men vi kanske inte ska, vi ska fortfarande ha divisionskapaciteten, men den ska skapas tillsammans med Finland och Norge till exempel, eller kanske också med Danmark för den delen. Så att jag håller med Robert att det går inte att lita på att USA kommer. Vi måste ha de här kapaciteterna själva. Därmed inte sagt att de ska delas upp så att ett land ansvarar för ett område. Det kan vara så att man integrerar och gör det tillsammans. Mm.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Nästa väldigt grundläggande lekmannafråga. Tar vi ett kliv tillbaka så har Sverige egentligen ända sedan krigsslutet 1945 i praktiken haft att förbereda sig på ett angrepp österifrån, antingen om det kommer över havet eller över luften då mot södra Sverige, eller över landsgränsen mot norr, mot norra Sverige. Och så såg det krig man i praktiken övade ut. Vilka scenarier för krig har vi nu att förhålla oss till? Är det många fler? Ser de helt annorlunda ut? Hur ska man tänka där? Robert, kan du ge oss lite vägledning?
Jag skulle säga vi har nosat lite grann på det. Två typer av scenarier är nog rätt uppenbara. Det ena scenariet att det händer någonting på Nordkalotten. Ett krig kan inte avgöras där, men det kan vara att det sker en spontan eskalation genom någon incident som eskalerar, eller det kan handla om att Ryssland vill avleda vår uppmärksamhet. Och det andra handlar om Baltikum. Det tredje scenariot, det är då mer långväga situationer. Och det kan ju bli aktuellt om det blir något krakel neråt Turkiet. Men då handlar det inte om att vi ska skicka hela armén. Utan då handlar det om kanske att vi skickar en bataljon eller en flygdivision eller någonting annat.
Mm. Håkan, samma fråga till dig. Antingen Nordkalotten eller Baltikum, säger Robert, som tänkbara scenarier. Vad tänker du?
Nej, jag håller med om det, och jag tycker också att om man har ett långsiktigt perspektiv i det här, ju längre tidsperspektiv man får, desto mer så måste man geopolitiskt inkludera Kina i kalkylen, och det gör att liksom hela Arktis blir ett väldigt intressant hotspot. Och det gör att jag tror att Nordkalotten kommer att få allt mer uppmärksamhet och få ökad betydelse. Inte bara då för att Ryssland har sitt andra slags förmåga i Murmanskområdet, utan också då, alltså de här strategiska ubåtarna tänker jag på då, utan också Murmansk betydelse för rysk förnödenhetsförsörjning. Liksom att man pratar om Rysslands strategiska hamnar. Ja, 3 stycken av dem finns i Sankt Petersburgområdet. En uppe i Murmansk, man har 2 borta i Vladivostok, man har någon i Svarta havet. Det här är väldigt lätt för NATO numera att avreglera. Vi pratade förut om Östersjöutloppen och pratade då liksom om Öresund och danska bälten. Nu är både Finland och Estland med. Det skulle vara enkelt, ja, det kanske att ta i, men det skulle vara möjligt för NATO att avreglera redan Finska viken och alltså stänga, försvåra för rysk handel, förnödenhetsförsörjning. Och det gör att Murmansk, det är precis som ni tänker er scenariot under andra världskriget med operation Barbarossa, när Leningrad var under belägring och det gick konvojer från väst upp till Murmansk för att liksom stötta Sovjet. Ja, nu frågan om Murmansk betydelse för handeln och att konvojerna istället kommer från Kina den vägen. Alltså så att, nu tänker jag långsiktigt här. Jag tror att det är väldigt lätt att tänka sig Baltikum nu i det kortsiktiga perspektivet, men jag tror långsiktigt så kommer det bli en gradvis förskjutning faktiskt till norr.
Tänkte prata lite mer bara om Östersjön. När vi pratade innan, Håkan, så berättade du att svensk marin och svensk flyg, det har alltid handlat om att hindra en armé att ta sig från öster och landa på Östersjöns västkust, det vill säga Sverige, och invadera Sverige. Nu är det där förändrat. Nu är det snarare så att stridskraft ska tillföras Östersjöns östkust, det vill säga Baltikum, och föras åt det hållet. Vad innebär det för hur man får tänka från Försvarsmaktens sida?
Ja, det är ju, egentligen så är det ju 2 dimensioner här. Den ena är då i vilken riktning går rörelsen, den viktiga rörelsen över Östersjön. Det vi har vant oss vid är att en rysk invasionsflotta eller sovjetisk invasionsflotta för den delen har rört sig då från östra sidan mot den västra sidan för att landstiga i Sverige. Nu är ju tanken precis tvärtom. Det är ju Baltikum som ska få förstärkningar. Och om vi nu pratar om att en av de här svenska brigaderna ska till Baltikum, ja, men då är det ju den som på något sätt ska ta sig över dit, om den inte då förhandslagras. Och det är ju en sak att liksom bekämpa då en rysk invasionsflotta. Då kanske flottan hade som sitt uppträdande att vara inomskärs längs Östersjöns västra kust för att då bekämpa ryska ytstridsfartyg eller transportfartyg. Är det vi själva nu som ska transportera tonnage över Östersjön? Ja, men då kanske främsta hotet inte är ryska ytstridsfartyg utan ryska ubåtar. Och då ställer det liksom en annan typ av tankesätt, en annan typ av kapaciteter. Så det är liksom den ena dimensionen är att vi måste tänka delvis nytt när det gäller Östersjön. Den andra, det är ju det operativa och strategiska djupet vi har. Att om vi nu har svenska ytstridsfartyg till exempel som har bra beväpning med sjömålsrobotar och andra sådana sidan. Varför har de opererandes längs Östersjöns västkust om vi istället kan nyttja djupet som NATO-medlemskapet innebär och flytta dem österut? Det finns en skärgård i Estland också och så vidare. Så att vi måste tänka både riktningarna och vi måste också tänka förändring djup och bredd.
Robert, vill du kommentera någonting på det?
Jag håller med Håkan. Och vi är vana sedan kalla krigets dagar. Och det är så att, vi hade en 30-årsperiod där vi trodde att det inte kunde bli krig. Nu när det har blivit ett hot mot nationen igen så går folk gärna tillbaka det tänkandet från det kalla kriget. Och då tänkte vi på Sverige som en frontstat. Men nu när vi har kommit med i NATO och överhuvudtaget som kartan ser ut så blir ju Sverige ett bakre land och transitland. Det är Finland och Baltikum och Polen som är frontstaterna. Så vår roll blir annorlunda än vad vi föreställde oss i den gamla världen. Och så att vi kommer också ha sån roll som basområde till exempel för allierat flyg. Och det kommer att vara en ny och stor och viktig uppgift för oss.
Nu tänker han,
kan jag haka på?
Ja, absolut.
Kan jag haka på där? Därför att det Robert pekar på nu, det tror jag är väldigt viktigt här. Och det också hänger ihop med det här gamla tänket. Och lite grann som vi i Sverige nu pratar om, men nu ska vi återta totalförsvaret och så tror vi att det kan gå 30 år och gått spårlöst förbi. Det bara återta det. Lite grann gäller samma sak när NATO nu börjar tänka försvarsplanering. Därför att man hade då när kalla kriget tog slut hade man ett antal buffertstater mellan det som då var Sovjetunionen och det som var då NATO-territorium. Nu har alla de här buffertstaterna, de har gått med i NATO. Förutom då Belarus och Ukraina, och man kan ju fråga sig om Belarus är alliansfri i det här fallet. Men det innebär liksom att allting det här, att det är en sak att attackera sovjetiska då, eller ryska stridskrafter på andra staters territorium, i de här buffertstaternas territorium. Men ska man nu börja tillämpa den här NATO-strategin med follow on forces attack och så vidare, så finns inte längre buffertstater här uppe i norr. Och inte nog med det, det ryska territorium som är direkt på andra sidan NATOs östgräns, det är rysk. Och dessutom av vital strategisk betydelse för Ryssland. Sankt Petersburg, Murmansk som har pratat om. Och på så sätt så tycker jag att norra Europa skiljer sig lite grann från Östeuropa. Dels så har man då Belarus och Ukraina som buffertstater, men sen finns inte heller omedelbart bakom den gränsen vitala strategiska områden av strategisk betydelse för Ryssland. Och det innebär att det Robert pratade om infrastruktur och flygstridskrafter. Jag tror att det är helt rätt. Vi ska inte längre bara tänka då på, som man gjorde under kalla kriget, att man pratade om armékårer och armégrupper längs gränsen mot Sovjetunionen. Man måste tänka på flygstridskrafternas utveckling under de här 30 åren. Och att jag tror att de har otroligt mycket större betydelse än vad vi gemene man kanske tänker. Och då blir infrastruktur, bas, alltså på svensk territorium, blir otroligt viktigt. Inte bara att vi ska vara transitland, utan också som passeringsområden för flygstridskrafter.
Mm. Just det. Vår tid rinner ifrån oss, men jag vill hinna med en avdelning till. Vi pratar ju väldigt mycket om stora förändringar, vi pratar om mentala förändringar. Och då undrar jag liksom vad ni tänker om hur lång tid det här kommer ta. För dels det som behöver hända i människors huvuden. Jag tänker, alltså officerare i min egen ålder liksom, som har gjort karriär i 20-25 år, kanske tänkt på ett nytt sätt. Och helt plötsligt när man är i medelåldern ska man tänka på något annat sätt. Sen också att en organisation har ju sina institutionella, vad som man brukar tala om, saker sitter i väggarna och så vidare liksom. Mm. Så vad är det realistiskt att vi kan, innan den här mentala förändringen egentligen har ägt rum? Vad tänker du, Robert? Hur mycket tid talar vi om egentligen?
Ja, jag menar, tyvärr så har du rätt att det här kommer att ta mer tid än vi egentligen har. Har vi otur och Putin vinner kriget i Ukraina och Trump vinner valet i USA, då är vi i en väldigt farlig knipa. Och då blir det kanske så att vi måste bli snabbare för att överleva. Men annars så skulle jag säga att den viktigaste anpassningen kan göras nu under ett par år. Att ställa om mentalt, ställa om processer och annat. Sen en del annan anpassning, säg upp till 5 år. Men frågan är om vi har 5 år.
Mm. Håkan, samma fråga till dig. Hur lång tid kan man realistiskt räkna med att det här tar innan strukturer och människors huvuden har förändrats?
Jag håller helt med det Robert säger här. Jag skulle till det vilja tillägga då att vi måste komma till insikt, och här är det kanske framförallt våra politiker måste komma till insikt, att det finns inte utrymme nu för att lägga in regionalpolitiska värderingar och andra sådana här saker. Det här måste få ske med försvarets prioriteringar i fokus. Exempel på det här. Vi skapar de här nya regementerna nu i Sollefteå, Östersund och Falun och Kristinehamn, var det nu var. Men liksom innan de kan börja producera värnpliktiga så går det ju flera år. Hade man då istället placerat de här kasernerna vid redan etablerade regementen och flottiljer, ja, men då kanske produktionen hade kommit igång mycket snabbare. Och inte nog med det. Vi pratade förut om, ja, Robert poängterade den här betydelsen av att få mekaniserade brigader driftdugliga. Ja, men då måste vi också få att vi kan producera bataljoner samlat. För att nu ska vi, det här konceptuella handlar ju inte bara om att vi ska bli medlemmar i NATO. Vi kommer från en 10, 15, 20 år där fokus har varit på internationella insatser. Nu ska det helt plötsligt bli mekaniserad strid mot en avancerad statlig motståndare. Så att det här konceptuella tänket, mindsetet, det går ju hela vägen upp. Och då måste våra politiker tillåta att de här investeringarna vi gör faktiskt har försvarsmaktens krigsduglighet i fokus. Och där känner jag fortsatt en stor oro att så kommer det inte att bli. Och då kommer den här tidsförhållanden vi pratar om, den kommer bara dra ut på tiden.
Robert?
Och som gubben i lådan så ser man då i dagens Svenska Dagbladet Näringsliv att nu hissar Saab flagg och säger att får vi inte en beställning på mer gripar så lägger vi ner fabriken. Och det skulle i så fall vara en kostnad på ja, kanske drygt 100 miljarder som då ska tas ifrån de här pengarna som inte räcker idag till den uppbyggnad av brigader och annat som vi ser. Så det blir ingen lätt sak framöver.
Om vi ska se ihop det här, vi har ett nytt försvarsbeslut på gång. Om ni får säga någonting till politikerna som planerar här, vad är det viktigaste ni skulle vilja skicka med dem? Håkan, om du får börja.
Ja, men det är nog precis det jag var inne på här, att låt nu försvarets prioriteringar och stå i fokus. Det finns inte utrymme nu för att börja med regionalpolitik och arbetsmarknadspolitik. Jag förstår att man som riksdagsledamot har liksom ett ansvar och regeringen att ta ett ansvar och ta helhet. Men för en gångs skull måste faktiskt försvaret få stå i fokus. Vi har ett krig som pågår i Europa. Det här är bråttom. Jag håller helt med Robert på den punkten. Och då måste man prioritera försvaret.
Mm. Robert, avslutningsord från dig.
Det är bråttom. Det är farligt. Lätta på lädret och rensa i regelverket.
Det var tydliga besked det. Det var det vi hann med idag. Det finns förstås mycket att prata om ytterligare, men det får vi ta en annan gång. Stort tack Robert Dahlsjö för att du kom hit.
Tack.
Och stort tack Håkan Edström från Försvarshögskolan för att du kom hit.
Tack så mycket.
Och stort tack också förstås till er som har lyssnat. Jag hoppas ni tyckte det var intressant och lärde er saker. Och du som är politiker, ni hörde vad Robert sa. Det ni har lyssnat på, det är Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat eller om det är så att ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.